Hei og velkommen til Skifters podcast. I dag skal vi snakke med en jeg har lenge har gledet meg til å snakke med, nemlig han som har ansvaret for Schibsted's fremtidige business. Han direktør for Schibsted Next og tidligere direktør for Schibsted Sverige og Schibsted Media. Velkommen, Raoul Grunthal.
Takk så mycket.
Det Schibsted som vi ser i dag, det ikke til å kjenne igjen fra bare 5 år siden. Det har vært flere reorganiseringer, og hvordan vil du beskrive Schibsted i dag? Det et medieselskap, eller det noe annet?
Ja, det blir ju delvis en semantisk fråga. Jag tycker att det är ett mediesällskap. Men man kan lägga in väldigt mycket olika i det ordet. Men jag tycker just att man är själva definitionen på vad ett modernt mediesällskap ska vara. Och jag tror att ett sätt att bygga ett mediesällskap idag, det är just att göra det, i alla fall om det är ett digitalt mediesällskap, det är att göra det på det här lite diversifierade sättet. Att man har ett antal olika produkter i samma koncern, men som så att säga, lever i ett gemensamt ekosystem.
Och kan du förklara vad det betyder?
Ja, men till exempel, om man ska ta ett väldigt konkret case, det är till exempel när vi driver våra aviser, då är det naturligtvis så att de tjänar pengar på att sälja annonser och de tjänar pengar på att läsarna betalar för aviserna, oavsett om det är digitalt eller analogt. Men vid sidan om det så tror vi att man kan bygga värden genom att använda den reach och den kraft som finns i aviserna för att bygga nya verksamheter. Och då har vi ju historiskt till exempel byggt classifieds eller marketplaces eller eftertext som vi säger på skandinaviska. Och nu på senare år har vi till exempel byggt finansiella tjänster som visserligen är en helt annan business än journalistik. Men där man med kraften som finns inom journalistiken och för all del även inom marketplaces som finns i Norge till exempel, så kan man bygga nya saker. Och det är ytterligare ett värdebyggande som sker utifrån de här produkterna.
Så medierna blir egentligen en lansering eller en distributionskanal för nya sällskap?
Ja, nya sällskap eller nya produkter. Och egentligen så är inte det något konstigt. För om du tittar på vad en tidning har varit historiskt så är ju inte en tidning eller en avis bara nyheter. Om du går tillbaks 15 eller 20 år och du fick Aftenposten på helgen så var det en väldigt, väldigt, väldigt tjock tidning. Och det var det ju inte för att vi skrev mer om nyheter då. Det var inte för att det hände mer i världen då. Utan det var det för att det fanns så väldigt många olika sortes innehåll och sortes marknadsplatser i den tidningen. Och det som har hänt nu när vi digitaliserar, det är att många av de här produkterna eller många områdena, oavsett om det är eftertext, om det är väder, om det är tv-tablåer eller om det är någonting annat, tenderar nu att bli egna produkter och egna varumärken. Men de kan leva i ett och samma ekosystem, det vill säga att man kan skicka trafik fram och tillbaka mellan de här.
Man hade ju dessa elementen i tidningarna tidigare och som har blivit nå dekopplat från tidningen, men som har också blivit globala superspecialiserade tjänster som egentligen är väldigt vanskligt att kopiera.
Ja.
Versus för 20 år sedan då det kunde vara text. Och frågan är ju då hurvitt klarar man att lage produkter och tjänster och sällskap som har kräver så pass mycket som den typen av tjänster då.
Ja, det är naturligtvis inte enkelt och naturligtvis så är det många av de här sakerna kräver skala. Så det är inte så att alla avissällskaper kan ha det här som strategi, det går inte. Men för oss så har det visat sig vara en framgångsrik strategi.
Vi ska lite tillbaka till det där för jag syns det är ett väldigt spännande tema. Men först, du leder ju Schibsted Next. Vad är Schibsted Next för något uppe i Schibsted?
Ja, men Schibsted består ju idag av 3 olika affärsområden. Dels är det news media, där aviserna ligger. Och sen så är det marketplaces där då till exempel i Norge Finn ligger och i Sverige Blocket. Och så är det då Next som är det affärsområde som jag är ansvarig för. Och ambitionen med Next är ju att det är där vi ska bygga de nya framgångsrika förhoppningsvis sakerna. Men i nära samarbete med de andra verksamheterna. Och vi har ju en historia bakom oss nu att vi har lyckats bygga det vi kallar för marketplaces till en global aktör, i alla fall internationell, en väldigt stor och framgångsrik verksamhet, men som till slut blev så stor så att det blev en logik för sig, en helt egen affär, och därför valde vi att knoppa av och börsnotera den delen av verksamheten som låg utanför Skandinavien och som var marketplaces. Det skapade mycket värden och det var väldigt framgångsrikt, och vår ambition och mitt jobb är ju att lyckas med det igen mer nya verksamheter. De kanske inte kommer vara lika stora som marketplaces blev, för det blev enormt. Men vi tror att det värdebyggandet är väldigt viktigt för att kunna, så att säga, ska vi säga, vara framgångsrik inom de befintliga områdena också.
Så Schibsted blir en slags sällskapsbygger genom investeringar då?
Jag skulle säga att vi är det redan idag, har varit det ganska länge.
Ja, och men är det ambitionen då att få en finansiell avkastning på dessa sällskapen? Eller är det, har det en mer strategisk värde också?
Det har en strategisk värde. Och det brukar jag vara väldigt tydlig med att när vi pratar om Schibsted Next, vi håller bara på med saker som där det finns en industriell logik. Vi är aldrig så här rent finansiella. Utan när vi bygger eller köper in oss i nya sällskap, då vill vi alltid att det ska finnas en synergi med övriga Schibsted. Sen har vi ibland naturligtvis ett venture capital mindset, för att vi letar efter ungefär samma företag som en venture capital spelare gör. Men vi gör det alltid utifrån ett, jag kallar det för industriellt perspektiv.
Corporate venture, som det så fint heter, hvor man ikke bare har en finansiell altså, strategi, men man har også en strategisk
yes.
strategi, ikke sant? Og så lurer jeg på, når jeg ser på deres portefølje av selskaper, da, som er egentlig ganske mangfoldig, hva er det strategiske rasjonale for å ha så mangfoldig portefølje knyttet til deres business?
Ja, men om vi går tilbaks først nå, så kan vi jo, precis som jeg sa, konstatera at marketplaces har blivit en gigantisk framgång. Det vi inte får glömma det är att vi också misslyckats med väldigt många olika saker vi gör. För man kan aldrig gissa helt rätt. Jag kan inte säga exakt vilka verksamheter som kommer vara framgångsrika om 10 år. Därför måste vi plantera flera frön. Och sen när vi ser att wow, det här ser bra ut. Då skalar vi och då satsar vi lite mer pengar och bygger det större. Men i fas 1 så måste man så att säga, vara aktiv på olika marknader. Sen vad det tar oss, det kan vara lite olika. Med marketplaces så har vi till exempel sett att det finns en långsiktig strukturell och strategisk anledning till att ha det tillsammans med aviser. Det är därför som Finn och Blocket, att det finns en logik att Finn och Blocket är i samma koncern som till exempel VG och Aftonbladet. Och i det nya som vi bygger, där kan man mycket väl tänka sig att det kan komma saker som vi lyckas bygga tack vare de positioner vi har idag. Men sen blir de långsiktiga synergierna mindre. Ja, då kan vi sälja det och starta något nytt. Eller så kan vi tänka oss att det blir precis som med marketplaces, att det faktiskt finns långsiktiga synergier och då kommer det bli en integrerad del av Schibsted-koncernen i framtiden. Det får vi se, där kan vi vara lite pragmatiska.
Så det du säger nu är att det tar många bets och sprer egentligen risiko genom och satsa på många hästar?
Ja, men i första steget så satsar vi ganska små pengar medan vi lär oss och sen tar vi större risker när vi känner att vi ja, att sannolikheten att lyckas är stor, så att säga.
Ja, för det har ju investerat bland annat en del i alltså finansiella tjänster.
Ja.
Och kan det då betyda på sikt att Schibsteds nya business är att vara en bank?
Bank vet jag inte, men definitivt att bygga finansiella tjänster. Det vi gör väldigt mycket som mediekoncern. Det är ju att vi använder digitaliseringen för att skapa transparens på marknader där det tidigare inte har funnits transparens. Och vi tror att det är ett bra sätt att, som vi säger, empower people in their daily life, som är vår mission, så att säga. Den gör vi via journalistik, det gör vi via väl fungerande marknadsplatser. Men vi gör det också genom att skapa transparens, till exempel för folk som vill ha lån eller på ett eller annat sätt vill ha en finansiell tjänst. Så att vi menar att det är så att säga, dels ett sätt att bredda vad vi gör, men det är också ett sätt att, så att säga, fulfill our mission.
Det är ju forskel på att vara en aktör som aggregerar information, ikke sant? Med tanke på att kapitalisera på det på en eller annan måte, som för exempel Expedia eller hotellsökmotor eller Prisjakt för den sakens skull. Men hvis Elkjøp hade eid Prisjakt, så ville det varit en konflikt, ikke sant? För de önskar ju inte transparens om prisen sin. Altså, men dere befinner jo dere ikke bare på den sammenligningssiden, men det befinner jo også på andre siden, hvor dere selger tjenester.
Ja, det kan hende, men det som vi er størst, det er just i det her mellanledet som du beskriver. Men ibland så kan vi teste även at så här, gå lite längre. Det beror på logiken i just den marknaden. Men i de allra flesta fall så ser vi oss just som en, någon som är ja, mellanmannen, om jag säger så.
Nettopp.
Så Lendo till exempel är ett jättebra exempel på det.
Det är ett väldigt gott exempel på det du nettopp sa. Men så har du också exempel som, nu tänker jag på norska sällskap som Homely, alltså boligalarmsällskap, eller Hjemmelegene, som dere også har investert i, som egentlig ikke noen sammenligningstjeneste, ikke sant? Det jo ikke noe, det ikke noe markedsplass, men det mer en, det en tjeneste som vil kanskje være utsatt for en markedsplass på en eller annen
måte. Så vi tester forsiktigt at nærme oss den, for logiken på de marknaderna er sådan ibland, så at jeg tror ikke at vi alltid for all fremtid bare kommer ha den her jämförelsesajter och så, för det skulle begränsa oss för mycket. Men du har helt rätt, man kommer in på en ny sorts logik och en ny marknad när man gör så.
Mm. Apropå då Hjemmelegene och Homely, vad är begrunnelsen för att investera i ett bolarmsällskap för en medieaktör?
Ja, men det kan finnas många olika anledningar, men dels i det fallet så är det en väldigt duktig entreprenör och väldigt duktig, så att säga. Det var en setup som vi var imponerade av. Och det var en marknad också som vi tror är utvecklingsbar och intressant. Det är ju också så att om du tittar på det mesta vi satsar på, men inte allt, är ju av så att säga, en business-to-consumer-karaktär. Och det är ett exempel på där så att säga, vår förmåga att bygga brands och hjälpa bolagen att dra in kunder är väldigt tydlig. Så där ser man en väldigt stark synergi. Men du har helt rätt, man så att säga, kommer en bit från marknadsplatslogiken. Men som jag sa, det vi är ute efter ytterst, det är ju att dels att få igenom vår mission, men också att skapa saker där det finns en tydlig synergi med Schibsteds befintliga verksamheter. Och det gör det i de här två verksamheterna till exempel.
Hvordan blir den governance-modellen, alltså hvordan styrer det disse selskapene?
Det är lite olika beroende på hur mycket vi äger. Om det är så att vi äger 100%, då blir det ju ett företag som är, eller i alla fall blir med tiden allt mer integrerat med Schibsted-koncernen på olika sätt. Äger vi 10%, ja, då kanske vi har en styrelsepost, men egentligen så är vi bara en av många ägare. Så det finns inte ett svar på den frågan, utan det är så att man har lite olika modeller beroende på vilken fas bolaget är i och vilket ägande vi har. Ja, om jag bara jättekort ska beskriva vår strategi, så handlar det om att på ett plan så ska vi ju vara duktiga på att följa marknaden, på att vara duktiga på att utvärdera bolag, ungefär på samma sätt som en vanlig finansiell venture-aktör är. Men där vi har en strategi som är speciell just för Schibsted, det är ju när vi så att säga, nyttjar våra olika tillgångar för att bygga världen tillsammans. Och som jag sa tidigare, det bygger på att vi till exempel har en väldigt mycket annonslager, inventory, stor reach, så att vi blir duktiga på att bygga varumärken. Men vi har också marknadsplatser och andra tillgångar som ibland är väldigt bra för konvertering. Så till exempel om du bygger finansiella tjänster, då är det väldigt bra att ha marknadsplatser, för de är bra på att konvertera. Och det ekosystemet, den maskinen som vi har byggt och som vi fortsätter bygga, för det är en ständigt föränderlig värld. Och det skulle jag säga är kortfattat vår strategi.
Ja, och hur började det? Var det tillfälligt att det är Lendo som startade det?
Nej, alltså...
Med finansiella tjänster alltså?
Ja, med finansiella tjänster var väl Lendo den första som blev någorlunda stor i alla fall. Men jag skulle gå tillbaka ännu längre och säga att när vi... Det första större... så att säga, företagsförvärvet av ett entreprenörsföretag vi gjorde, det var ju när vi köpte Blocket, och som där då så att säga, Aftonbladet framförallt var trafikmotorn, och så byggdes Blocket och tog marknadsandelar från de andra som fanns då på marknaden, och det fanns till och med lite investeringar innan dess, men Blocket var den första någorlunda stora och framförallt framgångsrika.
Ja, och det var ju ansett som en ganska big bet på den tiden, och mycket pengar.
Väldigt big bet, och väldigt många var skeptiska också, tyckte på den tiden att, ja men, varför ska en mediekoncern köpa en digital marknadsplats där du köper och säljer cyklar? Det verkar jättekonstigt. Idag tycker alla att det är normalt, eller de flesta i alla fall. Och jag menar att det är det man kommer se med allt fler branscher, att det är inte alltid det som ytligt sett hänger ihop, som faktiskt hänger ihop när man ska få synergier i en koncern.
Nej, och det är omöjligt att förutse egentligen. Men det är ju jag prövar att ställa frågor här för jag syns Blocket exempel och Schibsted är egentligen väldigt gott tänk på en ganska modig beslutning som blev tagit på när var det slutet av 90-talet tidigt 2000-tal?
Ja, 2003. Ja. Och den var absolut modig, det kan jag säga för det var före min tid i Schibsted så
ja, exakt. Det var det. Jag tänker samtidigt på det etableringen av Finn alltså det hänger lite samman, exakt? Och så lurer jag på vilka beslutningar är det Schibsted tar idag? Som är så modiga, som man vill få nytta av om 20 års tid.
Ja, men ta till exempel, jag skulle säga just en hypotes. Det får vi ju se, man vet aldrig vad som blir framgångsrikt och inte. Men en hypotes är ju finansiella tjänster. Att, för det var ju delvis kontroversiellt när vi började med det. Varför ska en mediekoncern hålla på med förbrukarlån? Ja, men...
Ja, varför ska det?
Ja, men om målet är att skapa transparens och empower people in their daily life så kan jag säga att ett av de största förbrukarproblem idag i samhället det är att det är en väldigt obalans eller har varit en väldigt obalans mellan banken som sitter på all information, all makt, all styrka och konsumenten som ska låna lite pengar. Och det är där vi kommer in och skapar någonting som är nytt. Ja. Men som... I början, nu skulle jag säga att det är inte lika kontroversiellt längre. De flesta har förstått vad poängen med Lendo är. Men då var det så att säga, ett ganska modigt beslut.
Men var det för, alltså var det verkligen begrundet i önskan att det ville skapa transparens att det investerade i Lendo? Eller var det alltså, för det var ett gott intressant business case? Och...
Ja, både och. Alltså, ja. Vi försöker alltid så att säga, leva utifrån vårt purpose. Empower people in their daily lives. Men vi tror också att bästa sättet att göra det är att vi är bra affärsmän som gör bra affärer. Så vi försöker hela tiden göra båda delar.
Så är det din ambition att Schibsted blir en betydlig alltså spiller inför då, fintech?
Ja, jag hoppas ju att vi ska bli framgångsrika. Men det som väl kanske framför allt är min ambition det är att, så att säga, vara med och bygga en struktur i Schibsted som gör att man så att säga, får ett svar som fungerar för oss på hur man driver en publicistiskt driven koncern. För jag tror att om man bara begränsar sig till att sälja annonser och använda betalning, ja det kan gå och jag säger inte att det är fel, men man ger betydligt större chanser för publicistiken att bli lönsam om man bygger världen även på andra sätt.
Det måste du förklara.
Ja, men om vi lyckas bygga världen, till exempel genom den här maskinen som jag kallar det, då är det ju inte bara naturligtvis publicistiken, men en viktig förklaring till att vi har gjort det så framgångsrikt, det är ju att vi har den kontakten med konsumenter och den reach som vi har via våra stora medier.
Men styrker det medierna att det bygger affärer på sidan?
Ja, det styrker medierna att vara del av en framgångsrik koncern.
Men hvordan, ja, men medierna måste egentligen klara sig själva, måste inte egentligen det?
Det är naturligtvis så att alla enheter som ingår i en koncern så att säga, måste kunna mätas på egna meriter. Men om du tittar på väldigt många framgångsrika digitala koncerner så fokuserar de på helheten. Det betyder inte att man inte mäter alla olika delar i koncernen, men titta på Facebook, titta på Google. Det är klart man kan säga så att säga, hur de olika delarna går. Men det är inte helt lätt. Det enda du kan säga är att helheten är väldigt lönsam.
Du har ju tidigare sagt att Schibsted ska liksom inte vara räddningen till medierna. Eller har jag förstått det här fel?
Ja, alltså både och. Jag menar att om vi är duktiga på att bygga Schibsted Next så är det ytterligare en sak som gör att medier kan bli framgångsrika. Men där jag är väldigt tydlig det är att ofta får ju jag och många andra i branschen frågan hur ska vi rädda journalistiken? Hur ska vi finansiera journalistiken? Man får ofta bilden av att det är någon väldigt svag struktur som någon annan ska behöva hjälpa. Jag menar att med en väl fungerande strategi så är journalistik värdeskapande i sig. Och det är det som är min poäng. Att journalistik men även marknadsplatser och andra saker skapar värde. Och så länge ni gör det så kommer det vara intressant att äga medier. Men jag tror ju mycket mer på sådana modeller där man finner en väl fungerande strategi istället för sådana mecenatmodeller där någon finansierar aviser för att man är snäll. För det visar sig ofta att de är inte så snälla, de här oligarkerna och andra som äger tidningar för att inte av kommersiella skäl utan för maktskäl ytterst handlar det ofta om.
Ja, nettopp. Vi snackade ju lite om det inledningsvis, hur alltså bedrift alltså förretningsmodellen till aviser har blivit alltså decoupled, ja. Hvis man kan säga si sånt.
Ja.
Hur ser du på mediernas framtid? Är det brukarbetalning och annonser, är det det som gäller eller vad?
Det kan vara brukarbetalning för vissa, det kan vara annonser för andra, det kan vara som i vårt fall att det är värdebyggande på flera olika plan. Jag tror att man måste hitta en strategi som fungerar med den marknad och det varumärke man sitter på. Så det finns inget enkelt svar på den frågan.
Så det vill vara en mångfaldighet i olika förretningsmodeller avhängig av vad slags medium du är, vad slags målgrupp du ska nå och så vidare?
Absolut. Jag menar, där är det ju, vi har ju både utmaningar men också positiva trender på mediemarknaden. Och jag menar att en sån här väldigt positiv sak som har hänt de senaste åren, det är ju att kunder i allt större utsträckning och läsare i allt större utsträckning har blivit beredda att betala för digitalt innehåll. Så att, och samtidigt som annonsmarknaden är väldigt tuff, men den är fortfarande ganska stor. Det vill säga att idag har vi dubbla modeller. Vi har aviser som är huvudsakligen annonsfinansierade och andra aviser som är huvudsakligen brukarbetalningsfinansierade. Det är väldigt bra, för det skapar en mångfald i produkten. För en produkt som lever på annonser har inte samma sorts journalistik som en produkt som lever på brukarbetalning. Så för den publicistiska mångfalden så är det väldigt bra att utvecklas på det sättet.
Är det inte lite skumlare att leva på annonser än att leva på brukarbetalning? Eller är du inte enig med?
Nej, jag menar att båda är bra. Och att det är just mångfalden som är det viktiga.
Ja, men tänk på sån, på annonsesiden så är det väldigt väldigt konkurrensutsatt från stora globala aktörer. Och mens när det gäller brukarbetalning så är det ju, har det tätare förhåll och man betalar för en tjänst, man blir mer brukarorienterad då.
Definitivt, ja, och så jag skulle säga att för många så är det brukarbetalning som är det bästa. Samtidigt så kan jag konstatera att om du väl är framgångsrik på annonsmarknaden, då är det mycket större pengar. Så att det är fortfarande så att trots att annonsmarknaden är väldigt konkurrensutsatt och tuff, så är det ju så att det är för de tidningar, i vårt fall framförallt Aftonbladet och VG, som tjänar mycket på digital annonsering, så blir det ganska stora intäkter. Det vill säga att ska du på lång sikt upprätthålla en stor redaktion, så är det kanske en fördel att du har mycket annonsintäkter. Medan om du har en produkt som jobbar inom ett litet segment, men där kanske betalningsviljan är väldigt hög, då kanske det är bättre att ha brukarbetalning. Men jag är liksom pragmatisk där. Poängen utifrån mitt perspektiv är att olika affärsmodeller leder till publicistisk mångfald. Och det tycker jag är bra.
Ja, men megatrenden inför annonsering ser ju lite skumlare ut.
Ja, definitivt.
Versus brukarbetalning som är en uppåtgående trend då. Ja. Samtidigt så är det ju gränser för hur många prenumerationer eller abonnemanger en brukare vill ha.
Yes.
Som är också en utmaning för brukarna.
Ja, men det är det definitivt. Och jag skulle säga att det är en otroligt glädjande trend att vi har ökat så mycket på inom användarbetalning. Men det är också crowded. Vi är inte de enda som vill komma åt konsumenternas så att säga, vilja att betala för innehåll. Så även det håller på att bli en global och väldigt konkurrensutsatt marknad. Så att the jury is still out there. Jag tror att det är farligt att bara, om det är en stor koncern i alla fall, så tror jag att det är farligt att bara satsa på en modell.
Mm. Du ser ju lite in i framtiden och har lite ansvar för det i Schibsted. Vad tänker du för mediedivisionen till Schibsted? Är det en lys framtid eller är det en framtid med någon skyr på himlen? Eller är det en mörk framtid?
Ja, men jag skulle uttrycka mig så här, att den är ju utmanande. Det är uppenbart att det här är en tuff bransch som fortfarande har en stor del av sin digitala omvandling framför sig. Så det är fortfarande en väldigt tuff resa. Men jag tycker det som där man skulle säga är på en annan plats idag jämfört med vad man var för 5 år sedan. Det är att idag kan man i alla fall se att det finns en betalningsvilja. Det finns någonting i publicistiskt innehåll som uppenbarligen har ett värde. Sen är det fortfarande en utmaning att hitta de rätta affärsmodellerna. Och jag tror att vi måste inse att den digitala transformationen innebär inte att alla gamla produkter kommer överleva och se ut ungefär likadant som de gjorde tidigare och heta samma sak som de gjorde tidigare. Utan det kommer ske väldigt mycket förändring och vi har bara sett början. Men jag är ändå ganska optimistisk vad gäller journalistiken och publicistikens förmåga att leva vidare. Det tror jag är, där finns det ett värde. Ja, det hur stort och exakt hur man kapitaliserar på det, det är en svår fråga. Men jag är hyggligt optimistisk idag på att det faktiskt finns, även när hela den här digitala omvandlingen, att vi har gått igenom den, att det kommer finnas mycket bra journalistik, det tror jag.
Ja, och det tror jag också. Men spørsmålet är ju, vill det bli färre medier i framtiden eller vill det bli fler? Eller...
Ja, det är ju bara en gissning nu. Men, ja. Trenden som vi ser nu och som jag nog tror kommer fortsätta, det är ju att du har ett fåtal väldigt, väldigt stora och sen väldigt, väldigt, väldigt många små som kan vara varierande kvalitet.
Ja.
Och så de här mittemellan stora, de blir färre. Så den trenden som vi ser inom många andra branscher också, tror jag kommer fortsätta.
Nettopp. Apropå trender, ser du några stora, intressanta megatrender som är viktiga för Schibsted?
Oj, jag har väldigt många. Men om man skulle lyfta fram någon, menar man, vi har ju varit inne i en nu som är användarbetalningens så att säga, utveckling och som är positiv. En annan sån här megatrend jag kan inte säga om den är positiv eller negativ, men den är väldigt intressant att förhålla sig till. Det är ju att vi vid sidan om globaliseringstrenden, som är den stora underliggande trenden fortfarande, så har vi ju fått en motreaktion lite i att nationella identitet och så vidare blir större igen. Och det kan så att säga både vara bra och dåligt för oss. Vi är ju en koncern som å ena sidan är ganska stor om man jämför med andra skandinaviska strukturer. Men om man jämför med de globala så är vi ganska små. Och det är klart att ofta när vi har varit som duktigast så är det när vi kan anpassa oss på lokala marknader där kanske amerikanska aktörer eller kinesiska faller framöver inte är så duktiga kanske på att hitta den här modellen som är skalbar men som ändå fungerar på en nationell marknad eller regional marknad.
Är det en grund till att du fokuserar på finansiella tjänster? Hvor det är regleringar och... Ja,
absolut, för att vi ser om allt annat som jag pratade om tidigare som vi måste... bygga våra strategier utifrån, så är det ju så att områden där det inte finns någon skalbarhet alls, att vara influencer till exempel, ja, där ska ju inte Schibsted vara, för att vi kommer inte bli mer effektiva än en influencer på att vara influencer. Och där det verkligen är global skala, som inom search eller vissa sociala medier som Facebook och så vidare, där kanske vi får acceptera att den amerikanska modellen ibland är bättre än så som vi jobbar. Men vi är ofta väldigt duktiga på det här där det finns skala men ändå regionala skillnader och kulturella skillnader.
Okej, har du ett exempel på det?
Ja, men marknadsplatser är ju ett jättetydligt exempel.
Mm. Där har du faktiskt en global reach, eller i vart fall på Adevinta och det du byggde där. Men
ja, i alla fall internationellt.
Internationellt, ja. Alltså det var ju imponerande, alltså ja. hvor stor reach man fick. Ja. Samtidigt blev det bygget på ett tidspunkt med mindre konkurrens.
Ja, även om det fanns ju så att säga stora konkurrenter, men du har rätt. Det var mindre konkurrens och nu är det mycket mer konkurrensutsatt. Men om man går tillbaka till varför var vi framgångsrika? Det finns nog många anledningar. Timingen var definitivt en. Men en viktig förklaring var just det här med att vi anpassade våra produkter utifrån respektive lands kultur. Och det här med hur man köper och säljer saker peer-to-peer mellan olika konsumenter, mellan olika individer. Det är väldigt kulturellt betingat. Och där var vi nog ibland flinkare på att anpassa oss än till exempel vissa amerikanska konkurrenter.
Vill du säga att du har sagt det nu, men är det en av styrkorna i Schibsted att det klarar att lokalt tillpassa dere?
Ja,
och som är en utmaning då för de globala sällskapen?
Absolut. Sen kan det vara en nackdel bland för oss också naturligtvis, för att det du gör då det är att du tenderar att bygga tjänster som ibland då blir väldigt anpassade till varje land, och det kan ibland göra att skalbarheten blir sämre. Men det är ju en balans och det är olika som gäller på olika marknader.
Mm, så det går egentligen inte för global skala där.
Alltså skulle vi hitta en produkt som går lätt att skalera globalt, jag menar, då skulle jag naturligtvis inte tacka nej. Men om man ser på våra relativa konkurrensfördelar, i alla fall historiskt jämfört med Silicon Valley-företagen, så menar jag att den här lokala anpassningen är ofta det som Schibsted är bra på.
Det ger ju mer mening till strategin deras på och inte minst på valget av finansiella tjänster, som egentligen är väldigt, alltså både kulturellt är det viktigt med tillit til de finansielle tjenestene du skal kjøpe, men også med reguleringer da, som gjør at du må ha feet on the ground. Ja.
Du måste lägga ner lite jobb för varje land du kommer till. Ja. Och jag skulle säga att healthcare är lite också en sån bransch. Det finns mycket skalbart, men det finns också väldigt mycket som är kopplat till nation, till olika regleringar och så vidare.
Ser du en utfordring i att det nettopp är så brede som alltså finansiella tjänster, e-hälsa, regner edtech, det är en försäkring, bolagsalarmer, you name it.
Nej, men inte om vi är det på ett tidigt stadium. Om alla de här sakerna skulle vara stora affärsområden, ja definitivt. Då skulle vi vara en för diversifierad koncern. Men inte när det handlar om så här, bets på ett tidigt stadium.
Och det måste du förklara varför inte stämmer för bets på tidigt stadium.
Jo, för att, som jag sa tidigare, om det är så att 10% av alla planter växer till träd, så blir det väldigt svårt om du bara sätter en planta, utan du måste sätta flera planter då. Sen naturligtvis så måste du lägga lagom mycket fokus på, eller lagom mycket pengar i alla fall, på de här mindre verksamheterna innan de blir stora. Mm. Så att det gäller att göra det på rätt sätt. Men jag skulle säga att i den här sortens verksamhet så kan man satsa på lite olika saker. Inte för mycket naturligtvis, och ändå kunna så att säga, göra det på ett bra sätt och vara fokuserad.
Raoul Grünthal, tusen hjärtligt tack för att du kunde vara med på den.
Tack så mycket. Tack.